Ja, idag är det dags att knyta ihop den här vårvinterns predikoserie om den apostoliska trosbekännelsen. Jag tycker det har känts så gott att som församling få rikta in oss på kärnan i vår tro, det som vi bekänner tillsammans med den världsvida kyrkan. Och vi ska börja med att göra det tillsammans nu också. Så vi står upp och bekänner vår tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.
Varsågod och sitt. Ja, dagens predikan handlar om den sista raden där. De dödas uppståndelse och ett evigt liv. Och de här två hör ihop. De dödas uppståndelse, eller utan uppståndelse, inget evigt liv, eller hur? Och innan jag börjar så vill jag bara ge en liten brasklapp. För nu är vi inne på områden där vi måste vara ödmjuka. Vi har inte full koll. Och Bibelns ärende är inte att berätta hur det ska gå till, utan att det ska ske. Men det hindrar oss inte att vara trosvissa och ha det här morgondagens hopp. Ja, så med det sagt. Inför den här söndagen så har mina tankar kretsat kring två frågor som jag har med mig in i den här prediken. Vad har uppståndelsen för betydelse för vår tro? Och vad har evigheten för betydelse för våra liv? Vad har uppståndelsen för betydelse för vår tro? Och vad har evigheten för betydelse för våra liv? I Johannes evangeliet har vi en berättelse om när Jesus kommer till Betania, där Marta och Maria bor. Han har blivit ditkallad eftersom deras bror Lazarus har blivit svårt sjuk. Jesus har inte bråttom dit, och när han kommer fram så har Lazarus hunnit dö. Hans systrar, grannar och övriga vänner är såklart förkrossade, förtvivlade, så som man är när någon går ifrån en. De har redan begravt honom och hunnit sörja och gråta i flera dagar, står det. Och när Jesus nu äntligen kommer så går Marta ut och möter honom, och de pratar om vad som har hänt. Och så nuddar de liksom en gång vid de här stora frågorna. Och Marta säger det som många rättrogna judar trodde. Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Så uppståndelsetanken är ingen ny lära som kommer i och med att Jesus dör och uppstår. Utan de flesta judarna på Jesu tid såg fram emot en dag då alla människor skulle uppstå. De orättfärdiga skulle uppstå till domen. Och de rättfärdiga uppstod till ett nytt liv i Jesu fullkomliga rike. Uppståndelsen var porten in i framtiden. Samtidigt fanns det ju bland judarna grupper som inte trodde på uppståndelsen. I evangelierna stöter vi på saduceerna som var just en sån grupp. De trodde inte på uppståndelsen. Så inom judendomen var uppståndelsetanken vanlig, men den var inte självklar och inte central. Tillbaka till Marta och Jesus. Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Jesus svarade, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Så när Jesus dör och uppstår så är egentligen inte den stora skrällen för judarna att han uppstår. Utan att han uppstår redan då. Redan i den här tiden. Jesus drar liksom framtiden in i historien. Och hans uppståndelse blir garanten för vår egen. Paulus förklarar detta för församlingen i Korint. Där förkunnelse har börjat spridas som förnekar uppståndelsen. Och jag kommer röra mig ganska mycket i första Korintsebrevet 15. Så vill man slå upp den så kan man följa med lite grann. Det kommer lite texter här också. Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den första av de avlidna. Till eftersom döden kom genom en människa, kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning, först Kristus och därefter vid hans ankomst, alla de som tillhör honom. Ja, Jesus gör uppståndelsen central. Det går inte att tänka sig en kristen tro utan uppståndelsen. Paulus igen. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Ja, nu har Kristus uppstått och vårt hopp är att vi också ska göra det. Betyder detta att vårt liv här på jorden bara är en transportsträcka till eviga livet? Så har kristna emellanåt tänkt, vilket fått till följd att man slutit sig i sina gemenskaper och slutat bry sig om sin omvärld. Men Gud har inte gett oss ett hopp som gör att vi kan bortse från verkligheten där vi finns här och nu. Gud älskar fortfarande sin skapelse och även den mänsklighet som lever bortvända från honom. Och det måste vi också göra. Evigheten förminskar inte betydelsen av ditt liv här och nu. Istället ger det ditt liv ett evigt värde. Men Bibeln talar inte om det eviga livet som någonting som ligger i framtiden, utan att det redan har börjat. Jesus säger, den som tror på sonen har evigt liv. Och Paulus förklarar, ni har ju dött genom dopet och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Så vad innebär det eviga livet för vårt liv här och nu? Och jag vill lyfta fram två perspektiv. Hoppet som tröst och hoppet som drivkraft. Och vi börjar med trösten. Livet kan vara obeskrivligt smärtsamt, orimligt, orättvist, till synes meningslöst. Vi ser det på nyheterna och många av oss har också egna erfarenheter. Och det här är den här paradoxen som kristna hela tiden lever i. Att ja, men evigheten har börjat, vi har redan evigt liv, Guds rike finns mitt ibland oss redan nu. Men det har ännu inte kommit till sin fullhet. Och när vi talar om hoppet så kan jag inte riktigt gå ifrån frågan. Vad händer när man dör? Alltså innan uppståndelsen. I sorgen efter en älskad som dött så är den frågan relevant. Det är min egen erfarenhet. Men Bibeln är inte glasklar om vad som händer när vi dör. Det uttrycks på lite olika sätt. Att vila hos fäderna, somna in, bli mull, att vara i paradiset eller i dödsriket. Men det Bibeln är tydlig med, det är att var vi än är och vad som än händer, så är vi i Guds blick. Var skulle jag komma undan din närhet, skriver psalmisten. Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp i himlen, finns du där? Lägger jag mig i dödsriket, är du också där? För många år sedan nu förlorade jag en några år yngre kusin. Fredrik dog efter ett fall från hög höjd. Han blev 18 år. Och det var en mörk och kall adventstid som följde på detta. Och det var bara så tragiskt och sorgligt. Det går inte att hitta en mening i en sån här händelse. Och för mig kändes det bara lönlöst att fråga sig varför kunde det här hända. Däremot så frågade jag Gud om och om igen. Varför tog du inte emot? Varför hade Gud inte stått där nedanför med öppna armar och tagit emot Fredrik? Fångat honom, gripit in, gjort ett under bara den här gången. Gud, varför tog du inte emot honom? Och jag minns inte om det gick dagar eller veckor innan jag hörde att Gud svarade. Det var ju det jag gjorde. Precis så, och bara det, upplevde jag att han sa. Det var ju det jag gjorde. Och jag har faktiskt aldrig upplevt att ett tilltal från Gud har förändrat mig så som den gången. Det var inte så att sorgen försvann och att tårarna plötsligt tog slut. Och det här besvarade inga andra frågor. Inte om varför det hade hänt. Det finns det inga svar på. Men Gud svarade på frågan om vad han var när Fredrik dog. Och vad Fredrik är nu. Och jag fick de orden till mig så tydligt. Och det gav någon slags direkt lugn. En frid. Jag kunde liksom lägga ifrån mig den djupaste och största förtvivlan. Sorgen fick en annan gestalt. Verkligheten är inte bara det vi ser. Sorg och saknad är konsekvenser av att älska. Men som kristna behöver vi inte sörja som de andra. De som inte har något hopp, står i första Thessalonikerbrevet. Kampen i det här livet är mångfacetterad. Och hoppet om uppståndelsen och evigheten ger inte tröst bara i händelse av död. Utan hoppet gäller ju också våra sjuka kroppar, våra trasiga relationer. Att livet inte är mer än det vi hade hoppats på kanske. Och hur uppståndelsen kommer ske. Hur våra kroppar kommer se ut och på vilket sätt de kommer fungera. Det vet vi inte. Det vi vet är att vi kommer förvandlas. Det talar Bibeln om. Och inte hur som helst. Utan som när man sår ett frö. Samma DNA som finns i fröet finns också i den uppväxande blomman. Men vi vet ju att växten är något helt annat än det där torra lilla fröet som läggs i jorden. Så är också med de dödas uppståndelse, förklarar Paulus. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. När livet inte är lätt, Minns då att det sista ordet är inte sagt. När det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftordet säger. Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Men hoppet om uppståndelsen är inte bara tröst, utan det är också en drivkraft för våra liv. Och vi är fortfarande hos Paulus i första Korintherbrevet 15, men med översättningen i The Message. Varför tror ni annars att jag riskerar liv och lem på det här uppdraget? Jag ser döden i vitögat i stort sett varje dag. Skulle jag göra det om jag inte var övertygad om att er och min uppståndelse garanterades av den uppståndne Messias? Glöm det. Det är uppståndelsen. Uppståndelsen och inget annat än uppståndelsen som jag lutar mig mot i allt jag säger och gör i hela mitt liv. Det en människa hoppas på avspeglas i hennes liv. Och som kristna är vi pilgrimmer på väg mot ett annat mål. Vårt hemland är himlen. Och här lever vi som gäster och främlingar. Det finns en berättelse i Gamla testamentet som kan tjäna som förebild för vårt liv. Israeliterna har blivit bortförda från sitt land och bor bland ett främmande folk. De tycker att livet är meningslöst, känner inte igen sig, delar inte samma tro och de längtar hem. Gud säger genom profeten Jeremia att han ska föra dem hem senare. Men till dess vill han att folket ska leva och verka på den plats de finns på. Gift er och skaffa barn. Bli fler, inte färre, står det. Och ni vet, det judiska folket, de växer genom att flera barn föds. Och en motsvarighet till oss som kristen församling skulle kunna vara: döp fler och gör människor till lärjungar. Låt inte livet stå på vänt, menar Gud. Sträva efter att tjäna er stads bästa. För stadens välgång är er välgång. Att engagera sig för sin stads välgång. Att agera mot krigen i världen, gängkriminaliteten, den psykiska ohälsan, klimatförändringarna och ensamheten, för att nämna några exempel, är i linje med Guds vilja och hans eget agerande och mål med hela skapelsen. Det finns mängder av löften om att Gud ska utplåna krigen, våldet och människornas ondska. Hur skapelsen ska upprättas och hur rovdjur och tamdjur ska beta sida vid sida. Och hur varje människa ska vara en del av gemenskapen. Gud har inte gett upp den här världen, utan han har lovat att återupprätta hela skapelsen. Och en dag ska han och vi återigen kunna se på den här skapelsen och säga att det är gott. Att engagera sig för den här världens välgång, det är inte att underkasta sig den här världens makter. Tvärtom, det är att jobba sida vid sida med den högsta makten, den eviga guden som är både skaparen och befriaren. Och när Gud jobbar så rör han sig inte främst i maktens korridorer, utan hos den fattige, hos den hungrige, hos de svaga och den marginaliserade. Och om vi går dit, då kan vi vara säkra på att Gud är där. Och målet är detta. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem. Och de ska vara hans folk och Gud ska själv vara hos dem. och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen klagan, och ingen smärta ska finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Den människa hoppas på avspeglas i hennes liv. Vad får det här hoppet för konsekvenser för hur du lever ditt liv? Vi ska alldeles strax lovsjunga tillsammans. Och som alltid så finns det möjlighet att tända ljus, skriva böneämnen och tacksägelseämnen, lägga skålarna så ber vi tillsammans för det. Eller att komma till förbönsplatsen där Rebecka finns och ber för dig idag. Men jag skulle på ett särskilt sätt vilja utmana och inbjuda dig som kanske aldrig sagt ett ja till Jesus att göra det idag. Jesus står utanför varje människas port och bultar. Och kanske har du börjat uppfatta de knackningarna. Idag får du öppna till Jesus. Och då är du extra välkommen att gå fram till Rebecka. Så ber hon en överlåtelsebön tillsammans med dig. Till sist så vill jag dela en bild som jag fick när jag gick hem i veckan. Jag minns när jag började övningsköra att det var svårt att styra, för jag hade blicken precis framför motorhuven och blev väldigt knackigt. Och pappa sa till mig, titta längre fram. Och det gick så mycket lättare att styra. Och likadant när våra barn har lärt sig cykla, att de tittar på tramporna och tittar på fötterna. Och jag vet inte hur många gånger jag har hört mig själv ropa, titta upp, titta vart du är på väg. För färden blir skakig när man har blicken precis framför framhjulen. Eller tittar hur man har tramporna. Och kanske finns du här idag som upplever att ditt liv är övermäktigt. Och kanske hopplöst just nu. Kanske har du blicken fäst för nära dina egna fötter. Och då vill jag uppmana dig, och precis som Linda inledde med, att lyfta blicken. Då får din färd stabilitet. Och om du känner igen dig i den här bilden, så kom också du fram till förbönen. Så ber vi för dig. Hjälper dig att lyfta blicken. Titta längre fram. Måla bilden framför dig. Se vart du är på väg. Så att färden här och nu känns mer stabil. Vi ber. Herre, tack för våra liv. Tack för att du har skapat oss och format oss så som du ville. Tack för att vi var och en av oss är oändligt värdefulla och evigt älskade. Tack för att vi i hoppet, i din uppståndelse, äger detta hoppet om att vi också ska uppstå. Att det som är oförgängligt, att det som är förgängligt ska uppstå oförgängligt, Herre. Det som är svagt ska uppstå fullt av kraft. Tack att det är sant. Hjälp oss att leva i det hoppet. Att formas av det hoppet. Göra det vi kan för den här världens välgång och ditt rikes utbredning. Tack för att det är du som har sista ordet. För att makten ligger i dina händer. Amen.